Jag vill börja med att välkomna dig till dagens avsnitt av podcasten Samtal som har namnet Uppdateringar från Ukraina, titeln till Kenneth Greggs bok som nu finns i alla stora nätbokhandlar och länk kommer att finnas i beskrivningen till det här avsnittet. Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag passa på att också säga att jag driver den här podcasten på helt ideell basis. Är det så att någon känner att de vill stödja den här podcasten, då kan ni göra det genom att swisha till numret 070-3522-472. Alla donationer både hjälper och uppmuntrar mig att fortsätta köra på. Jag hoppas att ni får stor behållning av dagens avsnitt. Varsågoda, Kenneth Gregg och uppdateringar från Ukraina.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Återigen tillbaks i etern. Jannik Svensson och Kenneth Gregg. Hej Kenneth!
Hej!
Sist vi spelade in den här podden så var det sommar. Det var varmt i Kiev. Nu är det kallt och nu är det vinter. Och ryssarna håller på med allt möjligt. De bombar och häromdagen fick de in några träffar i Kiev och många blev skadade. Är det här någonting som du har hört och sett själv?
Alla blev ju nedskjutna, men det var vrakdelarna som trillade ner på olyckliga ställen, tyvärr.
Och det här är ju en ganska stor ökning i just användning av ballistiska missiler som de verkar ha lagrat upp. Kommer det här att fortsätta hela vintern?
Det här kommer att fortsätta, skulle jag säga, till slutet av januari. De har inte så mycket missiler fast de har försökt lagra på. Däremot har de ju drönare, både kamikaze-drönare ute vid frontlinjerna där de är helt överlägsna, och sen har de ju det här iranska drönareländet. De ballistiska missilerna tror jag inte kommer att bli det största hotet i denna vinter. Det är då framförallt av den anledningen att åtminstone när de kommer över Kiev så skjuter vi ner de alla. Hinner vi inte reagera när de sänder dem från den ockuperade delen in mot Mykolaiv eller mot Odessa? Det finns ingen tid att förbereda sig då. Därför tror jag att det kommer att vara mest utsatta i vinter för de här ballistiska missilerna.
Jag tillbringar ju 5, kanske det var 6 veckor i Odessa nu i höstas, i oktober. Då var det ganska lugnt. De gjorde ett anfall där de träffade ett hotell som var tomt. De träffade framför entrén på ett konstmuseum. där de attackerar kulturen. De försöker radera ukrainsk kultur. Men i övrigt så har Odessa klarat sig ganska bra. Tror du att det bara rör sig om terrorbombningar eller kommer de att försöka landstiga? Har de släppt de drömmarna ännu?
Det drömmarna kan det. Det är våta drömmar som de har i så fall. För det finns ingen möjlighet i världen att det just nu ska kunna landstiga där. Lika lite kommer de att ha resurser för att till exempel kunna inta Kramatorsk eller Sloviansk. Det har de inte möjlighet till. Det är helt uteslutande.
Förra året så var ju det stora slagfältet Bachmut. Och nu har det flyttat till Avdivka som är oerhört ansatt. Och ganska ofta, nästan varje dag, så är det närmare 1000 döda ryssar. Är det här samma värre?
Väldigt intressant varför det överhuvudtaget åker dit. För det är en helt annan situation än på Bachmut. De kommer inte sig in från direktfrontation in i Avdiivka. De hade inte heller resurser till, fast de försöker koppla dit så mycket som helst. De har försökt på flankerna för att ringa in. Det är ju egentligen den enda raka strategin som skulle göra att de har en chans att lyckas. Men igen, de har inte tillräckligt med resurser. För de måste inte bara Stepomna, utan de måste ta en 3-4 andra byar innan de ens är i ett sånt kritiskt läge att de kan egentligen hota oss. Och det kommer inte att ske, inte i vinter och inte i vår.
Som det ser ut nu så förbereder man sig för att det här ställningskriget kommer att hålla sig så här hela vintern. Du har gjort några ganska nyliga frontbesök. Vad är det du märker mest nu vid fronten om du jämför med samma tid förra året?
Ryssarna har fått in vapnen eller ammunitionen från Nordkorea. Det ser vi helt tydligt. Dessutom ser vi det att de ska storma på. Oberoende om det tar någon meter eller inte tar, så ska stormarna storma in. Söka välja in över våra skyttegravar. Det var på håret, eller på en knivsägg. De hade i princip halvinringat bataljon 23s positioner. De var med flera hundra och 23an hade 6 man som försvarade. Men tack vare dronavdelningen på 23an så fick de kört bort dem. Så där var det på håret. Nu så tog vi ju ner faktiskt ett speciellt vapensystem. Vissa länder kallade det för vapen, vissa kallade det bara för en plattform, robotplattform. Kallade det vad de vill, men det är en sån plattform som gör att du kan vara i skydd och använda tunga kulsprutan utan att du behöver vara i närheten av den och bli skjuten själv. Plus att den är väldigt träffsäker i och med att deras på en bråkdel av en sekund. Vilket gör att du har en 500 meter bort så har du en träffyta på säg 5 centimeter. Det här har nu gjort att ryssarna har blivit mindre försiktiga, eller att de blivit mer försiktiga och pojkarna kan hålla dig på avstånd för tillfället.
Just det, så då installerar ni som en automatisk kulspruta som man styr den från håll alltså?
Ja, du styr den från håll och den har både värmekamera, har rörelsekamera som den reagerar och den har night vision. Så det gör att du sitter liksom på en PlayStation, styr den och skjuter med den.
Så att köttkvarnen har fått nya blad.
Ja, och vad det som är det bästa med det här är att förlusterna för 23an har drastiskt minskat när de fick den första. Vi hade ju en insamling tillsammans med Ukraina Hjälp i Väst och en ukrainsk hjälporganisation. De är väldigt dyra de här, de går på 24 000 dollar styck. Men vi har beställt 2 av dem. Den första är den vid fronten, den andra åker ner på söndag. Och den andra nu som går ner så det är för en granatkastargevär, MK40. Vilket igen ska göra att de lever tryggare på sin position. Men det som är nu väldigt, väldigt, om vi ser det ur vår synvinkel, det är att ryssarna har börjat utrusta sina kamikaze-droner, alltså de små dronerna, med mörkerkameror. Så de ser vad vi sysslar med på nätterna. Och det har inte vi. De kamerorna finns inte att köpa här i Ukraina.
Har de allierat sig med kineserna i det hänseendet?
Därifrån kommer ju det, olika elektronikdelarna.
Nu är det väl ungefär, om man ska jämföra situationen med första världskriget, ungefär första världskriget fast med drönare. Och det går ett antal tusen drönare om dagen som man smäller från båda sidor.
Problemet är bara det att ryssarna har fyra gånger mer än vad vi har.
Och hur är de tekniskt? Är det samma nivå eller bättre eller sämre?
Nej, det är samma nivå. Det är samma nivå. Det enda som egentligen räddar oss är att en sekund före det träffar sitt mål så tappas kontakten. Och är du i en bil och du hör det, så har du en liten bråkdelsekund att ändra hjularna så att bilen rör sig lite mot en sida och träffen kommer in dela på hjulet eller på sidan av bilen och inte mitt i. Det här, vi har nu två bilar som var totalt förstörda, men tack vare att den träffade och studsade bort från framhjulet så blev skadorna på våra soldater mindre som var i bilen, och bilen kunde fortsätta att köras, men chassit var totalt ett vrak.
Jag såg en film för någon vecka sedan på en av de där FPV, first person view-drönarna som jagade en rysk Scooby-Doo-bil. Och de lyckades liksom väja två gånger, men de vände ju om och går in med en jäkla fart. Och det är just de här drönarna som de står med som det ser ut som VR-glasögon, och så styr de och kör in, och det är ju en precision utan tidigare skådad magnitud, alltså man kan hitta in i små öppningar och in i skyttegravarna. Men är det samma teknik och teknologi som ryssarna använder som Ukraina använder? För man ser ju mycket av de här på Twitter, eller X som det heter nu för tiden.
Det klarar ju varje dag några små nya små, ska vi säga, förbättringar. I princip är det samma drönare, men i softwaren kan det skilja sig lite.
Nu hade ju kommit ut ett skyddsvapen mot drönare som man siktade mot drönaren, så slår det ut de frekvenserna som drönarna styrs på.
Den fungerar rätt så bra, men den har bara en radie på 100 meter och på höjd 50 meter.
Orkernas Svarta havsflotta har åkt tillbaks till Mordor. Hur ser läget ut nu ute på Svarta havet för Ukrainas del?
Vi har en svårighet som nu har påbörjats, och det är att ryssarna börjar kopiera våra körrobotar. Och det är då förstås för att kunna komma åt den civila lastbåtstrafiken. Alltså när vi har fartyg som kommer in för att lasta eller lasta av i våra hamnar. Det kommer att vara ett problem i vinter. Och få se vad som sker. Sen är det en massa attacker som vi gör, både med drönare och missiler mot själva Krimhalvön. Men ännu är det för lite för att ha någon riktigt stor betydelse. Det betydande som har varit är det att vi slår ut deras radarsystem. Problemet är ju det att när vi slår ut radarsystemen, då ska vi måste ha bombflyg. Och vi har inte det.
Ja, även om det fanns, så vägrar ju NATO stänga luftrummet så att ryssarna får operera fritt.
Ja, det som är det mest horribla hela det här är att vi inte får använda vapen på rysk territorium. Det vill säga vi strider med bakbundna händer, vilket gör att till exempel vi kan inte med västerländska vapen bomba flygplatserna där de sänder sina bombflyg, som skjuter missilerna mot våra civila mål. Det enda vi kan göra där och det som har skett när vi har attackerat där, så det är med våra egna vapen som har blivit byggt eller med motståndsrörelser som har gått dit och sprängt.
Ja, det har ju varit några riktigt imponerande attacker. Det var en i höstas med en Storm Shadow missil, en brittisk, som gick in i ett hus där ryska Svarta havsflottan hade något stormöte och det tog ut deras befälhavare. Och sen har man ju lyckats träffa ganska många mål på Krim bland annat. Men man får alltså inte använda de här inne i Ryssland. Samma sekund som ett flygplan lyfter så vet hela Ukraina vad det är för flygplan och vad det ska göra. Och nu hela oktober, november, december så blir det ju nationellt flyglarm varje gång en MIG lyfter. Och på det sättet så håller de ju hela landet vakna. Jag trodde i alla fall att det, någon gång så kommer det ju liksom lugna ner sig med mopederna. Men nu blir det ju bara flera och flera och flera. Och nu är det ju liksom, var det 70 stycken att skicka här för 2 veckor sedan över till Kiev?
Ja, det var det 82 totalt. Varav 70 var på Kiev och alla sköts ned.
Som de kostar 25 000 dollar ungefär tror jag i tillverkning. Och sen så skickar de dem i drös med mopedmotorer. Och sen sitter de och skjuter ner dem nu manuellt. Det är ju, lönar ju sig liksom inte att använda en sån här robot mot dem.
Använda
en robot för 300 000 mot en 25 000 dollars drönare. Så att de skjuts ner manuellt. Och det där blir ju inte bara träning för luftvärnet. De har ju blivit oerhört bra på att skjuta ner dem.
Ja. Vad jag tror kommer att ske är att det kommer att göra en stor attack i vinter. Och den kommer att komma någon gång i januari.
Det var ju som förra året där, var det ju runt.
Det var som förra året, ja.
Ja, det var slutet.
Och klarar vi av det så kommer vi att klara av elinfran. De då nere i söder och där borta, men ska vi säga Kiev, Lviv, Karpatien och där, tog det inte få en sån problem som det var i förra året.
Man har haft lite tid att förbereda sig.
Man har haft tid, men man har inte gjort det. Det är just det som är det kroxen i kråksången. Av någon anledning så har myndigheterna sovit där, eller ska vi säga det här elbolagen då, som till största delen ägs av oligarker. Och de vill inte gärna investera mer än vad som är nödvändigt. Mm. Vi har en energistruktur som har blivit antaget av både parlamentet och av presidenten. Och det är att Ukrainas elstruktur ska vara minst med 25% bestå av minigrids. Det vill säga minigrids som vid en total blackout ska kunna börja producera el på 20 minuter. Och det ska då vara i varje stad att du får sjukhus, du får administrativa byggnaderna, armén och polisen. Det står där än i lagstiftningen, men ingenting har blivit gjort för det. Och där har vi då sådana olika byråkratiska problem. Och att det är en paradox.
Ja, alltså på ett sätt så kan man ju nästan förstå varför västra Ukraina inte gör det. Jag var ju på semester till Uzhgorod. Och det var ju verkligen semester. Jag åkte tåg från Odessa till Uzhgorod och sen åkte jag vidare upp till Lviv. Och det är liksom, det är rena semesterlivet där nu. Man märker inte ens att det är krig, det går inga flyglarm. Det enda är att det är utegångsförbud på kvällarna. Men nere i Uzhgorod så är det till och med inte ens utegångsförbud. Och då är det väl på något sätt nästan förståeligt att de glömmer bort det här. Men tar man liksom de mer östra delarna och speciellt nere nu Dnipro, situationen där och Mykolaiv, där de har liksom dagliga attacker och ja, finns det någon data på hur många som frös ihjäl förra vintern?
Jag har inte sett.
Det är nog antagligen mera än vad man vågar tänka sig, för att det är ju liksom, det tar inte jättemånga dagar för ett hus att kylas ner efter en attack, speciellt om det är dåligt isolerat från början.
Det som hjälpte situationen i fjol väldigt mycket, det var de här kamin projekten som växte upp som svampar efter att vi hade satt igång den. Det finns statistik på att från Sverige hade levererats mer än 15 000 kaminer.
Ja, där vill jag verkligen lyfta på hatten. I din bok skriver du om det här kaminprojektet, och jag fick nästan rysningar när jag läste det första gången, hur snabbt det gick. Det var liksom fabriken fick ta in flera människor för att kunna liksom hålla upp, och sen hörde andra fabriker av sig och det blev liksom succé. Men 15 000 kaminer, alltså det är inte lite.
Nej, det är inte det. Det var skolor i Sverige som började göra det på slöjden. Det var metallfabriker i Sverige som där arbetarna gjorde kaminer på sin fritid, och det gjorde skillnad. Alltså det har inte blivit skrivet om det i media eller pratas om det, men det gjorde stor skillnad.
Ja, och det finns, man får ju följa med hela det här kaminprojektet i boken som nu finns ute att köpa i bokhandlar på nätet. Och det är faktiskt, det måste jag säga, att det är min favoritdel. Det är när du börjar med kaminprojektet. Det tog ganska länge, det tog en 8 månader innan du börjar med fundraisers i Ukraina. Men sen när det bar av, alltså det är riktigt häftigt att se hur snabbt det gick liksom. Och sen de här vadarbyxorna också, det gick ju också helt otroligt. Det var ju hur många tusen ni fick tag på bara några dagar.
Ja, det kom från höger och vänster. Det som var bra var det att i fjol då så kom det mera vadarbyxor som folk köpte in och sände, och sen vad det sände pengar till. Det var gott jobbat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är häromdagen så åkte Zelensky på besök till USA, där han bland annat träffade Joe Biden och kongressen. Och bemötandet han fick där var väldigt kyligt från republikanerna i alla fall. De tycks ha blivit påverkade av den ryska propagandan, eftersom de nu har gjort inrikespolitik av kriget i Europa. De vill att Biden ska förstärka gränserna mot Mexiko i utbyte mot att USA ska få ge stöd till Europa i form av krigshjälp då till Ukraina. Frågan är om det här är ett spel från republikanerna för att få sin vilja igenom, eller om de faktiskt är genom onda. Efter att den republikanska talmannen då Mike Johnson hade haft ett möte med president Zelensky, så sa han: det Biden vill ha är ännu fler miljarder dollar utan någon översyn eller att Ukraina har en tydlig plan att vinna.
Men nu ska jag ge det sanningen ut av värdena på vad USA har gett. Och jag kan ge dig en sån exempel. Om vi tar en patron på svarta marknaden i USA, alltså när gangstrarna ska ha den. Den kostar $1. USA sänder sådana patroner till oss för $9 styck. Alltså $8 sätts in i den amerikanska ekonomin. Och där är det ju väldigt många, det är ju Texas som har fått otroliga, delstaterna som har fått en otroligt ekonomisk uppsving utav det här. Så om du säger det är 60 miljarder som det har gett oss. Den egentliga summan egentligen, den är 68 miljarder. Där är det liksom överprissättning. Och det är ju vi som ska betala det. Men sen är det ju också den rena pengar som skickas hit för att vi ska kunna betala soldaternas löner och hålla den ekonomin. Åker det bort, då kommer vi att få en sån inflation och en värdesänkning av den ukrainska grinjan som kommer att vara katastrofal.
Ja, det finns en sak som är helt säker, och det är att just nu är Biden bättre än Trump. Trump är farlig och hans anhängare sprider myter och desinformation som får håret på ryggen om man har sånt att resa sig. Jag gick med i hans Truth Social, som han kallar det, hans svar på Twitter. Och de människorna som befinner sig där, det är liksom, det är små miniatyrer av ryska båtar. Biter sig den här propagandan fast äckligen att Biden, trots att allt man kan säga är gammal och antagligen kommer att stryka med snart, men han har Ukraina som prioritet. Och det är bra. En sak som är väldigt oroande är att Biden nu under Zelenskis besök i veckan som har gått var att han har bytt formulering från att USA ska ge stöd så länge det krävs till så länge vi kan. Lite skrämmande. Vad tänker du om det?
Ja, och det här, det som är sen i det mest katastrofala med det här, nu är det ju så, under min senaste resa ner så hade jag ju var vi tillsammans med, eller vi har slagit samman för att hjälpa bataljon 23 utav presidentbrigaden. Det är Ukraina hjälp i väst, det är Swede North Plus Aid från Norge och Project of Life här. Och vi har koncentrerat nu vår hjälp enbart till en enda bataljon. Och då är det frågan om allt. Det är frågan om bilar, reparation av bilar, medicutrustning, drönare. Och vi har delat upp de här branscherna mellan oss. Men vi levererar alla till 23. Och när vi intervjuade då evakueringschefen då för 23, eller när de ska ta ut de skadade soldaterna, så får de sin utrustning. 80% av vad de behöver kommer från volontärer. 20% kommer från staten.
Så ska det inte vara.
100% utav de original CAT tourniquets kommer från volontärer. Alla kopior kommer från staten. Sen tar vi bilarna. När vi började understöda 23 så var det i princip utan bilar. De fick promenera 6 kilometer till linje 0. Det fanns inga fordon. Vi började leverera och sen började vi reparera det som de hade. Det fanns inga pengar hos bataljonen och de fick inga pengar från staten och de fick inga nya bilar. Det är bara tack vare volontärerna som de kan fortsätta strida ute vid fronten. Det är tack vare volontärerna de har fått vapensystem som gör att de kan försvara sig ordentligt. Det är tack vare volontärerna att de får drönare. Annars inrikespolitik smittar av sig till Medelsvensson och han tycker okej, jag behöver inte donera mina 200 kronor numera. När det sker är det katastrof.
Ja, det här är ju alltså ett krig som stater utkämpar mot varandra, men det är liksom, det har blivit så att nu är det människor, civila runt om i världen som stöder, och så ska det inte vara. Så ska det verkligen inte vara.
Nej, absolut inte.
Har ju Norge tagit ett ganska bra kliv. De har ju tidigare lovat 15 miljarder norska kronor, vilket är väl runt kanske 13-14 svenska. Och nu häromdagen när Zelensky efter sin USA-resa hoppar via Norge på ett oanmält besök, så lovar han ytterligare 2,85 miljarder kronor till Ukraina. Han var glad över det. President Zelensky, han tackar och hoppas att Sverige ska komma in i NATO. Skänkt ett raketartilleri av modellen Archer och även då stridsfordon 90 som har visat sig vara väldigt framgångsrika i riktig strid. Har du stött på de här själv, Archer och stridsfordon 90, när du har varit vid fronten?
Ja då, det finns ute vid fronten. Det är väldigt uppskattade. Nu är ju problemet. Kanske vi behöver inte mera Archer, vi behöver inte mera det. Det är inte så kritiskt, men vi behöver artillerigranater. EU har ju bara levererat 30% av vad de har lovat. Och USA... Men nu har ju då Finland trätt in i bilden. Finland har ju Europas största arsenal utav artilleri. Och det finns beredskap också i Finland att tillverka artillerigranater för alla dessa om det skulle vara nödvändigt. Så vi har, alltså Finland har en kapacitet som nu ska sättas upp. Försvarsminister Häkkinen sa ju då att det kommer att gå snabbt och de ska börja leverera. I princip kan Finland leverera 1 miljon artillerigranater på ett år. Vem som finansierar det sen, det vet jag inte. Om det är i NATO eller EU. Man försöker kringgå Orbans blockering utav all hjälp eller vad det är frågan om. Och samtidigt kom det ju också information och signaler om att Sverige ska börja tillverka. Att Finland och Sverige tillsammans kan tillgodose Ukrainas årliga behov med artillerigranater.
Tänker man efter så är det faktiskt bara ett enda land mellan Sverige och Ukraina. Och det är Polen. Kriget är väldigt nära. Många politiker vet det. Men väldigt många civila vet inte. De förstår liksom inte att Ukraina är... Det är alltså ett land bort. Och Finland har ju väldigt, väldigt mycket gräns. Alltså det är väl 1200 kilometer gräns tror jag. Mot Ryssland. Och där är ett annat intressant fenomen som har uppkommit nu när det har blivit kallt är att Ryssland lassar stora lass av migranter från Mellanöstern och Afrika och ställer in dem i ingenmansland mellan ryska och finska gränsen där de antingen fryser ihjäl eller blir räddade av finska gränsvakter. Finland stängde sina gränspassager men har öppnat dem igen under en kort tid och stängde dem faktiskt igen. Det här är ju någonting som alltså man undrar liksom vad de håller på med, men enda slutsatsen jag har dragit är att man vill helt enkelt hålla under det tills tjänsten överbelastad.
Ja, alltså nu ska vi sätta det hela in i stora kubistiska tavlan och ta ett steg tillbaka för att se. Väst är ju rädd för att kriget ska eskalera. Men det har redan eskalerat så långt det kan gå. Vad har Ryssland gjort? Jo, de har sagt upp en massa internationella avtal och det som finns kvar så ignorerar de totalt.
Och om man tittar på den andra vattenpölen i norra Europa så har vi då Östersjön. Tror du att Gotlands planer kan vara någonting som Putin sitter och funderar på?
Inte i dagsläget. Putin sitter och funderar på hur han ska kunna klara den här kommande året. Han har ju satt hela sin politiska karriär i fara genom att göra de här mobiliseringarna. Han slog hårt ner på de soldaters mammor och fruar som kräver soldaterna tillbaka. Men de protesterna växer. Han har ingen möjlighet att göra någon större offensiv på ukrainsk mark. Det enda han kan koncentrera sig på är att han försöker få hela Donbass och Luhansk. Men det kommer man inte heller att lyckas med. Man kan ta någon liten by, men vad som ett pingpongbord. Ukraina tar det tillbaka och sen kommer det igen. Det är vad som just nu sker tills Ukraina får basen för en NATO-doktrin i fråga om offensiv. Det vill säga vi behöver bombflyg, vi behöver jaktflyg och vi behöver långdistansmissiler.
Det är nästan obehagligt att höra hur människor börjar prata om fredsförhandlingar med Ryssland. Och det händer mer och mer att folk, liksom den här ryska propagandan biter sig fast i folk. Att folk ens tror att man kommer att kunna sätta sig ner och prata med de här människorna. Det är riktigt skrämmande. Och folk faller för den här desinformationen. Ett fall som nyligen kom ut i media är Elijah Wood, han som spelar Frodo från Sagan om ringen, om man ska ta den här orkliknelsen, så är det ganska roligt, eftersom han representerar det goda och orken representerar det onda. Men han har då funnits med på en sajt där man kan köpa videohälsningar och ge present till folk eller vad man nu vill ha dem till. Och där har då något ryskt troll köpt en hälsning från Elijah Wood till en drogmissbrukare som heter Vladimir. Och därefter så har de redigerat den här filmen så att det verkar handla om Zelensky, som då heter Volodymyr i Ukraina. Och ett exempel på hur man liksom, alltså folk går ju på det. Många som håller på och lägger upp bilder på att Zelensky håller på att ta sig på näsan och sånt, och liksom den biter sig fast, den här desinformationen. Och det enda man kan göra om man vill hålla sig ifrån desinformation, det är att hålla sig underrättad.
Mm. Men om vi talar om en fred nu då, hur ska den freden se ut? I så fall att se ut som den freden Finland var tvungen och sluta med Sovjetunionen. Det vill säga avträdelse med 25% av landet. Ungefär 20% i ockuperat ännu. Sen vad som skedde i Finland var ju det att det blev en riktigt finlandisering. Och det kommer garanterat att ske likadant här. Det kommer att få en finlandisering. Ukrainska folket vet det här väl. De känner väldigt väl till Finlands ställning under Sovjettiden. Och det är ingen chans i världen att ukrainska folket kommer att acceptera en sån fred. Absolut inte.
Folk glömmer bort Butcha och Irpin. Folk glömmer bort vad man hittar när man, eller vad ni hittar, du var ju där. Folk har glömt bort det här, och det är ju klart att folk blir trötta på att läsa om det här. Människor orkar inte höra och se för mycket av de här vidrigheterna, så att det liksom trubbar av. Och det är ju det som Putin nu har försökt uppnå genom att splittra Israel och Palestina. Det är liksom ett av de essen i rockärmen. Ta världens mest och kolla på hur de nu vänder hela världen, eller de försöker vända hela världen mot Israel för att liksom skapa ett globalt narrativ av att de som blir attackerade är förövare. Och det är precis det som de försöker göra. Och det här är liksom, det är inte första gången som Ryssland eller Sovjetunionen gör det här, utan även på 60-70-talet så genomförde man stora omfattande desinformationskampanjer i USA som syftar till att vända hela den unga generationen mot den äldre, i syfte att splittra, alltså skapa en vänsterrörelse bland unga som vänder sig mot den konservativa högerrörelsen och splittrar landet inifrån. Och det är väl en av de största riskerna nu, det vill säga någon form av statskupp eller militärt maktövertagande som grundar sig i att människor är väldigt trötta, och sen att man har liksom plockat på sig av den här desinformationen. Märks den här splittringen av i Ukraina nu, tycker du?
Bland vanligt folk, men mot regeringen börjar folk bli faktiskt trötta. En sak är ju det att frontbataljonerna, de skriker efter bilar, och i Kiev så körs det ju pickuppar och SUV, splittar nya sådana. Vi har ju en lag som gör att staten kan beslagta det, eller armén. Men vad som är problemet där, säkert skulle göra det, men problemet är det att 90% av dessa bilar är leasingbilar. Det vill säga, kör den, äger den inte. Och det är finansieringsinstitut. Och just nu kan inte staten gå in och ta sådana bilar som är på kredit. Och det här är ett kryphål som många har dragit nytta av.
Det kan ju till och med vara lite trend att ha stora fyrhjulsdrivna bilar inne i stan. Men kanske det är så att folk känner att de vill vara säkra, eller så kanske det bara har blivit mode. Militära kläder har ju blivit mode även inom civila sammanhang i Ukraina.
Ja, och det som är det värsta är att du har folk som, unga män som är i uniform och som kommer fram till civila och ber om pengar. Jag vill ta tillfälle i akt här, folk som donerar, var säkra på att det är en organisation som kan visa konkret vart de har satt det. Soldaterna vid frontlinjen visar gärna sitt ansikte när de får det här. Åtminstone de äkta. De visar sitt ansikte utan problem. Så alla bilder som är med sådana tiger ansikten på borde just nu väcka alarmklockorna.
Ja, de här sakerna är ju liksom, är man på plats så är det ganska lätt att kontrollera. Det är bara att man tar kontakt med dem och åker ut. Och det pågår alltså, korruptionen, den ska ju bli mindre, men den har tyvärr ökat på grund av massiva inflöden av pengar. Även internationell korruption ökar ju. Och det där är ett stort problem. Och därför är det viktigt att man håller koll på vad det är för organisationer man ger pengar till.
Frontenheterna, de har ju insett att det kan bli utan support. Så de har ju nu utsett olika befullmäktade volontärer. Och jag är ju en befullmäktad volontär för 23. Så det betyder att när de organisationer som vill skänka någonting till 23 tar kontakt med mig, så levererar vi direkt. Vi tar det inte något mellanlager eller någonting, utan vi tar det direkt ner tillbaka mot området och delar ut den till 23:ans olika lager. Allting kommer in, bokförs, allt som går ut bokförs och kan redovisas väldigt enkelt.
Och sen har vi behornade polska bönder, eller inte behornade, de är väl rädda, som blockerar gränsen till Ukraina och har gjort det ett längre tag nu. De vill inte att man ska få köpa ukrainskt vete och korn i Europa.
Nej, och där har nu polackerna väldigt kort minne. För vad gjorde de när de kom in i EU? Jo, de förstörde ju både transportmarknaden och i Skandinavien, i de nordiska länderna, med sin billiga. Och de har ända till nu varit privilegierade med det. Och nu när de börjar få smaka på sin egen medicin, då har man glömt om precis vad de gjorde. Men det som är mera skrämmande är att stor del av polska befolkningen hatar ukrainare och Ukraina. Och det ser man, det är många hjälporganisationer som har meddelat mig att när de kommer in i Polen och ska tanka sin bil, då blir det i princip bortkörda från bensinmacken med det att här behöver ni inte tanka, jävla idioter, försvinn.
Ja, det finns, jag brukar säga det om Polen, jag har ju kört igenom där några gånger nu det här året, och det jag brukar säga är att det enda bra med Polen är att de har fina vägar så att man kan köra snabbt igenom. Det är ett riktigt skitland om du frågar mig.
Jo, det har...
Men däremot, man ska ju ge dem, nu är det mina känslor som talar, de har ju gett väldigt mycket av sina militära, alltså både skyddsutrustning och vapen, men med närmare eftertanke så kanske det är för att de bara behövde uppdatera sitt eget eftersom de vet
precis,
att Ryssland är på kommande.
Precis, precis. De fick valuta för det gamla begagnade skrällen som de sände hit. Dock, vi behövde de här gamla skrällen.
Polackerna, de har sin egna historia, och bara 2,5 timme före man kommer till gränsen så är det stor sannolikhet att man kör igenom Krakow, och i Krakow så låg Auschwitz-Birkenau, ett av Hitlers flera dödsläger. Skillnaden på andra världskriget och det här kriget är att ryssarna gör som ryssarna gjorde under andra världskriget, det vill säga att de gör sin etniska rensning med den reguljära armén istället. Och det är det som håller på händer i Ukraina nu. Man försöker förstöra det ukrainska språket, man försöker förstöra den ukrainska kulturen och man försöker ta det ukrainska landet. Man gör det med omfattande historieförfalskning, med rena och skära lögner, och man gör det med våld och våldtäkt och eldande. Och för att få slut på det här kriget, då behöver resten av världen fortsätta engagera sig. Och jag fattar att det är svårt för människor att göra det, speciellt med allting som händer. Men titta på Europa. Det här är ett krig som pågår i Europa exakt just nu. Vi är inte trygga. Vi må bo i Finland och Sverige och Norge och Danmark, men vi är inte trygga så länge Putin sitter vid makten och så länge Ryssland tillåts att göra det här. Gammal Svenskby har ju nu under hösten blivit ett bombmål för ryska glidbomber. Man har sprängt sönder i princip allting, och de få stackarna som är kvar där lever utan el och utan vatten och vägrar liksom lämna.
Jag är bara rädd för att vad som kommer att ske innan kriget är det att byn dör ut. Folk har flyttat därifrån, och så låt oss hoppas efter kriget att folket återvänder dit och fortsätter hålla upp svenska språket och de svenska traditionerna.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag lyfter på hatten åt unga svenska killar som kommer ner hit. Även utan att ha gått igenom lumpen. Försöka komma sig in i legionen. Nu ska ni minnas en sak, och det är att om du går in i legionen och är nybörjare, så har du 90% sannolikhet på att du inte kommer tillbaka. Så gör gärna istället som Hugo Edlund från Umeå gjorde. Han beslöt sig för att inte gå in dit. Han kom till oss och vi gav honom då två alternativ. Det ena var att han kunde gå in i 23 bataljonen, eller han kunde lämna här som en volontär för 23 bataljonen. Och han beslöt sig då för att stanna som volontär. Och 23 bataljonen är väldigt tacksam för det, för att som volontär kan du göra så mycket mer för bataljonen än om du skulle vara som en nybörjare inne i skyttegravarna. Och Hugo får ju ingen lön. Han bor tillsammans med 23an. Han reser runt och transporterar bilar från Bakhmut-området till Kiev för reparationer. Så han är av otroligt stor hjälp. Och killen är 21 år.
Det är verkligen inspirerande. Att stödja Hugo om man vill. Jag lägger in uppgifterna för hur man kan göra det i beskrivningen till det här avsnittet, om det är någon som vill hjälpa honom att hjälpa. För det där är inspirerande. Det där är sånt som,
absolut,
som flera kan och borde göra. Det är mycket enkelt faktiskt att ta sig till Ukraina. Man tar sin bil och sen åker man till Nynäshamn, och så tar man båten till Gdansk, och sen kör man genom Polen, tyvärr. Det går inte att köra genom ett annat land nu. Och sen är man framme i Ukraina på lite mindre än 2 dagar. Det tar 13 timmar bil totalt mellan Gdansk och Kiev. Som man behöver stå vid gränsen. Men du som lyssnar på det här känner att du vill vara till hjälp på något sätt. Ta kontakt med Kenneth och fråga honom hur man gör. Eller fråga mig, så kan vi visa er på rätt. För det där är sånt som gör stor skillnad, och jag kan lova er att det är ett minne för livet. Och man behöver inte vara stressad över någonting, för Kenneth vet och kan allting om situationer. Första gången jag hörde bomberna så hade Kenneth ringt mig dagen innan, och så sa han: Jannik, imorgon kommer du att höra lite smällar. Du behöver inte vara orolig, och Kiev har jättebra skyddsrum, eller luftförsvar. Om du vill så kan du gå ner till skyddsrum, men det är ingen måste. Du kommer att märka själv. Och mycket sant, dagen efter så blev det ett stort angrepp från luften, och jag fick höra bomberna första gången. Och det var dramatiskt och det var lite omskakande. Men hör och häpna, man vänjer sig med allting. Och tänk på dem ute på fronten som sover till nedslag av artillerield och gevärskott och drönare. Folk vänjer sig med allting. Åk ner till Kiev och erbjud din hjälp om du kan och vill. Och om du råkar vara där runt slutet på januari så firar jag min 30-årsdag i Kiev. I övrigt då, om man har saker hemma, vad är det som behövs mest då som finns i hemmet som inte är militär specialutrustning som folk kanske sitter och har nu?
Vad vi behöver är stearin. Och framförallt om du vill hjälpa till, ta gärna sådana här bomullsplattor som damerna använder när de torkar av sin make. Sätt stearin i en kastrull, sätt de här plattorna dit tills de suger in sig och låt de torka. Och sen sänd dem till Ukraina Hjälp i Väst, till Alen. För det behövs. Och varför behövs det? Jo, det är väldigt enkla. Det ger en väldigt stark värme under 5 minuter. Men inte så stark värme att du kan bli upptäckt av en värmekameras drön. Du kan koka din kaffe eller din te. Eller du kan värma dina händer där. Och det här är väldigt uppskattade utav soldaterna. Mer uppskattade än till exempel skyttevärnsljus.
Sen kan de säkert användas som fire starters till kaminerna också. Kan jag tänka
också med. Det. Ja. Äntligen i boken ute. Och kom ihåg att min del av intäkterna går till rehabiliteringskliniken. När ni firar jul, tänk på de våra som är på skyttelinjerna. Det är det som försvarar er nästkommande jul. Så gärna en tanke till dem och ifall ni har möjlighet gärna en donation till någon av organisationerna som hjälper dem.
Tusen tack Kenneth och tack till dig som har lyssnat. Vem vet, kanske vi hörs igen nästa vecka. Det vet vi i så fall nästa vecka. Tack för idag Kenneth.
Tusen tack.